Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag är ganska konservativ när det gäller söta viner.
Det är svårt till mat, ja. Tänker du? Men du skulle kunna kyla den utav helvete. Och alltså, äter du sådant ibland som liksom sauerkraut och bratwurst. Ja, alltså någonting så jävla stabbigt så att du svimmar. Och det är ju så gott ibland så att man gråter med en riktigt kyld sån Alsace-risling till. Ja. Man fattar hur de tänkt. Det smakar helt rätt.
De vet ändå vad de gör.
Pocketpodden. För dig som älskar böcker.
Kliv på och välkommen till ett nytt avsnitt av Pocketpodden. Jag heter Lisa Tallroth. Och på omslaget jag har framför mig står det Laga mig. Och i så fall skulle jag behöva en ganska rejäl ugnspom, tänker jag. För den är ungefär lika stor som en lasagne för 6 personer. Lotta Lundgrens alldeles nya kokbok. Och eftersom Lotta är dagens gäst kommer du vara hungrig innan det här är över. Välkommen till Pocketpodden, Lotta Lundgren.
Tack snälla.
Ja, alltså titeln, ska vi stanna till vid den lite grann?
Ja,
Laga mig. Man kanske tänker att det är en självhjälpsbok. Ett rop på hjälp eventuellt. Och lite i inledningen så förstår man att det var inte helt självklart vad det skulle bli för slags bok.
Nej.
Heller.
Nej. Jag tror alla böcker är väl en form av rop på hjälp, är de inte? Är det inte därför man skriver? Alltså, det är ju ett stort hallå på papper. Så ja, sen vet jag inte om jag tycker att det är en självhjälpsbok. Är det det?
Det kanske man, alla kokböcker kanske är självhjälpsböcker.
Men på ett sätt, visst är de det? En form av instruktion för ett lite godare liv, kanske. I alla fall, tänker jag mig.
Alltså matlagning måste väl kunna klassas som någon slags terapi?
Ja, men det också, eller hur? Men också naturligtvis som en vanlig kökssyssla och hemarbete obetalt i klass med städning. Det beror ju på vem du frågar. Och där är tiden vi frågar. Och vem du frågar.
Mm. Men för dig,
ja.
Har du lite åt terapihållet?
Nej, inte terapihållet, men kanske ganska mycket som ett kreativt uttryck. Och av de kreativa uttrycken som jag har jobbat med tycker jag att matlagning och receptskapande är det absolut enklaste som jag håller på med. Det är för att vara just ett kreativt arbete så är det väldigt lätt.
För dig i alla fall.
Ja.
Jag tänker du har en talang såklart här,
ja,
som gör att det känns lätt.
Ja, eller ett självförtroende i alla fall.
Men så boken här Laga mig, den är ju påminner ju lite grann om man har umgåtts med dina två tidigare kokböcker, böcker. Så det är en blandning av text och recept. Ja, alltså hur ser egentligen, skulle du säga, hisspitchen ut för den här boken? För den är ju, vill den vara många olika saker?
Ja, det är den. Ja, vad ska vi kalla detta? Det är enklast att kalla det en kokbok. Men det är också min uttrycksform, detta. Jag har jobbat med text i 30 år. Jag har jobbat med mat i 13 år. Så att jag har skrivit dagligen sedan jag var omkring 20, faktiskt, i olika yrken. En skribent eller en skrivande människa är det jag i första hand är. Sen är jag också en idémänniska. Jag arbetar med idéer som ibland har varit bilder och ibland har varit filmer och ibland har varit tv-program. Och sen jobbar jag med mat som är mitt tredje uttryck. Ja, och den här boken rymmer alltihop.
Du sa bild och ibland tänker jag att det nästan vill vara en konstbok.
Ja.
Och du har jobbat med jätteduktiga fotografer som har hjälpt dig. Eller jag vet inte, hur har det samarbetet sett ut mellan bildmakarna och dig?
Jag har jobbat med Pelle Bergström som är konstutbildad från början faktiskt, en fotograf. En av världens kändaste stilleben-fotografer. Sen övriga bilder är tagna av konstnären Denise Grünstein. Och Denise jobbar ju idag bara som konstnär med stora utställningar både i Sverige och internationellt. Och hon samarbetar nästan aldrig med någon och är känd för att vara väldigt sträng och lite krånglig.
Så hur fick du henne med på det här projektet?
Jag tror att om jag ska säga min största begåvning som jag har som människa så är det att jag kan samarbeta med hur krångliga människor som helst. Och det har jag också sett till att göra under hela mitt arbetsliv faktiskt. Har jag tussats ihop med de absolut knepigaste. Och det funkar jättebra. Det funkar jättebra för jag är så smidig och snäll tror jag.
Man undrar ju vad du har för hemligt verktyg.
Nej, men jag tror att jag tycker snäll. Om krångliga människor också. Därför att krångliga människor bryr sig om. De krånglar för att de vill så mycket.
Och resultatet är ju något väldigt speciellt måste jag säga. Men du, recept är det ju centralt i den.
Ja.
Var det ändå där du ville börja? För jag tänker lite på det du skrev i inledningen av boken om att du håller på att försöka bestämma vad det här ska bli för någonting.
Ja. Den här boken, precis som de andra böckerna, har egentligen börjat ganska mycket med fria texter, vilket är lite nytt för mig. Jag tycker att jag har använt maten och recepten ganska mycket som ett alibi för att få ta den där egendomliga platsen som det faktiskt är att skriva och skriva böcker och kräva att bli läst. Alltså det här ropet på hjälp som kanske alla böcker någonstans är. Eller kravet på uppmärksamhet och människors koncentration och samarbetsvilja som det också handlar om när det är läsande. Men jag har använt den där recepten lite som att jag har gett mig själv ett ärende och en frihet att skriva någonting till dem.
Mm. Ska vi kalla det för någon slags litterär gestaltning av mat? Och vin är ju också en viktig del av den här boken.
Jo, men visst är det det.
Uh-huh.
Det är det ju.
Men hur gör man ett urval av vilka recept, vilken slags mat, vilka historier man vill berätta?
Jag vet inte. Det faller sig ganska naturligt. Jag samlar ju mina recept. Alltså, man lagar, så här är det. Jag lagar mat, jag hittar på något som jag blir sugen på att äta, så lagar jag det. Och ibland blir det väldigt bra. Och då skriver jag upp en anteckning om ungefär vad jag trodde att jag gjorde. Och sen så försöker jag upprepa det och sen provlagar man det receptet ett antal gånger tills man tycker det här, nu är det ett starkt recept. Nu är det ett recept som någon annan kan titta på och göra ungefär samma sak som jag har gjort. Så att en sån receptsamling har jag i en liten klibbig anteckningsbok med blåa pärmar. Så där samlar jag hela tiden ihop recept för mig själv tills den dagen det eventuellt ska bli en kokbok. Jag lever ju i en tro hela tiden har gjort att jag aldrig mer ska skriva en kokbok. Jag tänker att det är färdigt nu. Det får räcka. Jag får skriva någonting annat, jag får komma vidare.
Mm-hmm.
Men jag återkommer till mat, jag kommer inte undan den.
Varför skulle du behöva gå vidare, tänker du, till något annat?
Ja, det är en bra fråga, jag vet inte varför jag har gett mig själv den uppgiften. Men gud vilken bra fråga. Varför skulle man egentligen? Men det är väl, alltså, det är väl samma reflex som gör att Ulf Lundell inte vill spela öppna landskap igen. Utan vill nytt, vill någonting annat.
Du skriver ju själv i boken att det bästa receptet mot fördumning är att ständigt utmana sin förslappade jättehjärna.
Ja.
Någonting sånt. Och ett utmärkt sätt då är att utmana sin matlagning.
Ja.
Är det det? Har du nått liksom taket för när du känner dig själv utmanad i köket? din förslappade jättehjärna behöver nya utmaningar. Är det det du...
Ja, och då är ju så att utmaningen ligger ju sällan i, för mig, matlagning. För det tycker jag är lätt. Det som är svårt är att skriva. Att skriva är oerhört svårt.
Men jag tänker också att det måste vara himla svårt att skriva recept. Alltså, hur mycket ska man förklara? För det måste man ju säga om dina recept. Karaktäriserande för dem är att de, i alla fall i bara första påseende, ser de ju väldigt enkla ut. Alltså det är ganska korta ingredienslister, ja. Begripliga ingredienslister, ja. Och även instruktionen är ju liksom tilltalande kort. Ja. Men jag tänker att det är också svårt eftersom det måste ju, man måste ju kunna hänga med och begripa vad det man ska göra och förstå. Ja, nivån på förkunskap hos den glade liksom matlagaren.
Precis.
Hur tänker du dig att den är?
Min utgångspunkt är alltid, var den nu kommer ifrån, att människor inte tycker att det är så kul att laga mat, men att människor tycker att det är ganska trevligt att lyckas laga god mat. Att man tycker att det är svårt, att man inte har världens bästa självförtroende i köket, att man känner sig tafatt ibland. Så att det är min tanke när jag skriver recept, och jag förenkla dem, ibland in i absurdum faktiskt. Jag försöker göra det lätt. Jag vill sänka tröskeln och göra det lätt att laga mat. Sen vet inte jag alltid om jag lyckas med det. Men jag försöker. Så en del recept som jag själv lagar, som jag tycker är väldigt, väldigt goda hemma, de tar jag inte med i boken. För jag tänker att det är skrytigt. Mm. Och att det är för svårt. Det är för svårt.
Men vadå skrytigt? Att du kan det här och inte vi? Eller vadå?
Men jag vill inte att mat ska vara uppvisning.
Ja, du tänker att den...
Nej, jag vill att mat är någonting vi delar. Jag tycker att det är ett otroligt förtroende man får av en människa som väljer ens recept och sätter sin kväll och måltid på spel med hopp om att det här ska bli bra. Så att jag försöker vara väldigt empatisk. Sen kan man ibland inte låta bli att göra en ravioli med ricotta och parmesan och äggula. Det är ett lite knepigt recept. Men om du får till det, då är det väldigt kul att servera.
Jag satte min måltid och min kväll på spel häromkvällen och lade mig i dina händer när jag tog mig an ett av dina recept. Det som jag kände direkt när jag läste boken första gången, att det här, det var några stycken jag direkt kände, de här ska jag liksom testa. Har du någon gissning om vilket du tror skulle tilltala en sån som mig omedelbart?
Kan det ha varit pestobollarna i tomatsås?
De är med på topplistan, men jag gick för risotton. Den gröna risotton. Därför att den hade vad jag älskar i recept. Jag lagar också ganska mycket mat och letar alltid efter så här nya idéer. Någon som har gjort någonting på ett nytt sätt.
Vad roligt att höra.
Och den här är ju genial eftersom du har gjort en grej som jag inte själv hade räknat ut. Nämligen att man kokar grönsaker. I det här receptet var det svartkål som var liksom bärande och purjolök, tror jag, va? Men man kan ju hitta på något annat här. Och koka, fixa både buljongen och sen purea de här grönsakerna.
Och sen röra ihop det med riset.
Och då ha lite mindre parmesanost. Ja. Så det inte blir den här stabbiga bomben.
Den här bomben, ja. Var
det blev ju en hit.
Den är jättebra. Och vet du vad du kan göra om du vill göra den till vardags? Då gör du den gröna såsen och blandar med kokt risioni. Det är vardagsvarianten.
Men det utbröt en diskussion hemma om när ska vinet ner i pannan när man gör en risotto.
Det spelar ingen större roll. Om du och jag fick prova en risotto, både du och jag, som är duktiga matmänniskor, tänker jag nu.
Du nog mer än jag.
Där vinet tillsätts alldeles i början eller i mitten, så tror jag inte vi kommer kunna känna någon skillnad. Det gäller samma såna här tips om att man ska steka eller bryna köttet före när man gör en köttgryta. Vi skulle inte kunna känna skillnad på en köttgryta där man hoppat över det momentet och helt enkelt bara struntat i att bryna köttet. Så här, jag är mycket för det här med hemligheter och göra saker och ting krångligt. Det är jag den första att skriva under på. Men inte lite när det gäller mat. Och ibland tycker jag att precis den typen av information, att man berättar hur krångligt det är, hur noga det är, det är kanske lite mer för yrkesgruppen kockar. Att behålla det hemlighetsfulla, magiska skimret kring yrket, kockyrket, och hur svårt det är och hur noga det är. Det kanske mer är rituellt än vad det faktiskt är funktionellt när det gäller mat. Mm. För mat är inte så krångligt. I stort sett så är det att du tar ett antal råvaror och sen så rör du lite på armarna och sen steker och kokar det här, och då blir det mat.
Mm. Fast du vet att en del människor blir tokiga när du säger att det är så enkelt. Du har träffat dem?
Ja, det har jag. Det har jag. Ja, det har jag. Men det är väl så... Ja, men det jag tänker också är att vad kul, vilken möjlighet till utveckling. För mat är ändå någonting man lagar dagligen. Det är ganska få saker du tränar på att göra dagligen. Och så småningom så tänker jag att det går nästan inte att undvika att bli ganska bra på att laga mat till slut. Förr eller senare blir alla det. Men jag tänker att man ibland tror att man är sämre. Man är. Jag tror att min absolut främsta egenskap i köket är att jag har sånt självförtroende. Det är okrossbart. Och det är ju inte det utanför den zonen egentligen. Utan jag är ju övertygad om att jag är liksom hopplös på 1000 saker. Men just i köket så har jag aldrig haft några tveksamheter. Inte ens sen jag var liksom 20 år och flyttade hemifrån och började laga mat, så tänkte jag att jag var bra med en gång.
Vad har du för relation till kokböcker?
Nej, den är halvbra. Jag är inte en kokbokssamlare eller en kokboksälskare. Jag vet inte varför. Kan det vara att man är avundsjuk, eller kan det vara konkurrens, eller man tycker att man är bättre, eller det? Jag kan inte svara på
det.
Det
kan ju vara en egen liten njutning att få tänka att man är bättre.
Ja, det undrar jag alla.
Jag menar, du behöver inte stoppa en från att läsa en kokbok. Men alltså, jag trodde att du var en sån här kokboksamlare, men det är du inte.
Nej, nej. Inte.
Så när du ska leta extern inspiration, vad gör du då?
Jag brukar be min kille laga mat. Kolla lite på hur han gör.
Erik Haag?
Ja.
Är han duktig i köket?
Mycket.
Och det blir något annat då?
Ja, det blir det. Hans mat smakar liksom på ett annat sätt. Han gör väldigt grundligt, tycker jag. När han gör köttfärssås och sådär, så då vill han ha morot, och det ska vara selleri och palsternacka, och det är mycket, mycket lök, och sen är det tomat, och det ska ta lång tid och sådär. Han gör väldigt ordentligt. Jag tycker till och med att jag har sett han mäta ibland.
Och då lägger du det inte i, eller?
Jag får inte lägga sig i. Det vore fruktansvärt. Jag skulle kunna knäcka honom. Och har kanske lite gjort det också. Bara genom att finnas och laga så pass mycket mat som jag gör hemma hos oss. Alltså, jag lagar nästan all mat. Så jag tror egentligen att han var mycket bättre på mat. Han var nog den som kunde laga mat förut i sin familj. Och var väldigt uppskattad för det. Nu är det jag som gör det. Men du vet, det här med matlagning, det är ju också ett sätt att kontrollera andra människor. Det är lite kärnan i matlagning. Den som lagar mat kontrollerar vad de andra äter och vad de får i sig.
Och kan inhösta en viss tacksamhet.
Absolut.
I bästa fall. Kanske inte alltid om man sitter med ett gäng barn vid bordet. Men
större barn.
Har du glada matätare hemma?
Ja, det har jag. Verkligen numera. Jag hade ju inte det när jag hade småbarn. Jag hade ju samma fruktansvärda situation som alla föräldrar med småbarn. Det är ju inga roliga matlagningsår faktiskt. Men de är ju härdande på sitt sätt. Och man glömmer fort. Jag vet att de inte åt. Jag vet att jag försökte allt. Och till slut resignerade. Men det är som att jag inte riktigt minns det ändå. Det var ju dessutom i början av min matkarriär. Jag hade ju ett annat yrke före matlagning, så att jag sa upp mig 2007 för att laga mat. Då var jag ju nybliven tvåbarnsmamma. Och det, tajmingen för det var ju speciell, måste man ju säga. För det var ju som att möta skit varje gång det var attacks. Men look at me now. Jag är fortfarande här.
Ja, och framförallt titta på dina barn kanske. De, ja, nu, ja. Har du fått över dem,
ja,
på den ätande sidan?
Ja, ja. Och jag tror att jag har lärt kanske mina barn det viktigaste. Nämligen att det inte ens är så viktigt vad som faktiskt ligger på tallriken. Utan det viktiga är att det är en väldigt trevlig stund på dagen. Där man pratar mycket och träffas.
Mm.
Det är ju faktiskt så att det här med att träffas är ingenting som uppstår automatiskt i ett hushåll bara för att alla bor under samma tak. Men måltiderna och framförallt middagen tycker jag är ju det där tillfället då ingen kan titta i en telefon eller mentalt vara någon annanstans, utan då är man ju här och nu och då pratar vi mycket.
Men du, hur har din matlagning eller kanske dina känslor kring matlagning ändrats av att det har blivit ditt jobb? Det här med att göra jobb av sitt hobby kan ju vara lite vanskligt.
Ja, men i mitt fall har det nog slagit väldigt väl ut. Det är ju att jag får tid och möjlighet och ger mig själv det också. Att ägna mig åt matlagning och säga att det här är viktigt. Jag inte bara fyller en funktion här, utan jag utövar också min konstart.
Och tjäna pengar.
Och tjäna pengar. Det här är en proffsig yrkesmänniska som står och rör i en kastrull. Det är något mycket speciellt som händer här.
Så det, du tycker fortfarande att det är lika roligt? Att...
Jag tycker nog att det är roligare. Jag tycker nog att det är roligare än någonsin.
Och du, jag hörde dig säga att du har en dröm och det är att du skulle skapa en rätt som blir den nya spaghetti och köttfärssås.
Köttfärssås, ja.
Vad innebär den drömmen, menar
Nej,
du?
Nej, men den drömmen, alltså spaghetti och köttfärssås, det är väl ändå vår nationalrätt, va? Sverige har inte det egentligen som vissa andra länder har. Peru har ceviche och sånt där. Men jag tror att spaghetti och köttfärssås har en inofficiell status som Sveriges nationalrätt, va? Det är den maträtt som nästan alla människor klarar av att laga och i stort sett alla uppskattar att äta.
Inte vegisarna då? Men...
Inte vegisarna, men de tror jag gör sina varianter på spaghetti och köttfärssås och är jättenöjda med dem också.
Tror du att du har någon sån här i boken, Laga mig? Någon som skulle kunna ha?
Vi har ju hemma hos mig en maträtt som har ersatt nästan spaghetti och köttfärssås. Alltså inte raderat ut.
För det går inte.
Nej, det går inte. Men vi gör jätteofta de här ricottafrikadellerna med spenat.
De ska jag verkligen testa.
Verkligen göra.
Det är ju supergott.
Ja, det är jättegott. Och det är ju en vegetarisk laktovo förvisso. Rätt som är helt underbar.
Och det är också med pasta?
Ja, det är det. Gott med pasta.
Mm.
En del säger ibland, är det inte uttjatat med pasta? Det är aldrig uttjatat med pasta. Det är väldigt gott nämligen.
Du nämnde det här, du sa det här är en lakto-ovo. Jag tänker den här väldigt då medvetna...
Mm.
Politiska,
mm-mm,
kanske lite moraliska, mm-mm, tid vi lever i. Man får fylla i vilket ord man tycker, mm-mm, passar bäst,
mm-mm,
kring alla sådana här frågor. Både vad som är bra för planeten, mm-mm, vad som är bra för kroppen. Mm. Helst ska det vara ingen påverkan på planeten, jättepåverkan på kroppen på något bra sätt. Hur förhåller du dig som matmänniska till alla dessa tankar och idéer om hur livet ska levas?
Jag tänker alltid, för vem ska allt detta ske?
Hur menar du?
Ja, för vem ska den här optimala hälsan till exempel uppnås? Det är ju en jättestark trend. Det är också någonting som det skrivs böcker om. Hur man blir optimal, både till kropp och själ. Hur man ska liksom ta varje tillfälle i akt att träna eller vara ute i naturen eller äta en fullvärdig kost eller... Bli starkare, bli friskare. Och det tänker jag alltid, för vem? Vad ska vi ha allt det här till?
Alla dessa friska människor till.
Ja.
Ja.
Vem är det som vill att vi ska bli en så optimal medborgare? Varifrån kommer det kravet på oss egentligen? För jag tänker att matens främsta uppgift, det är faktiskt att vara god. Att placera oss i nuet och att få oss att mötas och prata med varandra. För jag tänker att en människa, hur vältränad och optimal och psykiskt välmående den än är, om den är ute och springer istället för att träffa människor och prata om någonting annat än hälsa och välmående, det verkar vara så väldigt tråkigt liv. Tråkigt för den personen och tråkigt för den som man lever med. Jag tror kanske mer på sådana saker som trivsel och mys.
Och ricotta.
Ja.
Men kan man liksom strunta i det här om man då, ändå som du nu är en slags, jag menar du pratar om mat i offentligheten, du har liksom expertstatus fått ju.
Ja.
Kan man säga att ät kött och var glad, till exempel?
Ja, kan man det? Det är klart att man, jag tror att vi, det är i alla fall jag, mycket, mycket påverkad av de strömningar som finns i samhället och såklart den akuta klimatkris som vi befinner oss i. Den går liksom inte att bortse från. Det gör ju att man nästan automatiskt säger nej allt mer till kött. Men däremot så har jag aldrig tagit på mig liksom rollen att berätta för människor vad och hur de ska äta. Precis som jag aldrig skulle ta på mig rollen att berätta för människor vad de ska lyssna på för musik eller konsumera för kultur eller hur de ska bete sig mot varandra i sängkammaren. Jag tycker att det där är en privat sak. Så för mig är matlagning, det är mitt personliga uttryck. Maten i mina böcker speglar det jag äter. Jag äter fortfarande kött, men mindre. Ja, då blir mina recept med mindre kött eller inte alls.
Faktiskt, många recept har, skriver du ju att här kan man byta ut det eller det. Så det är ju, du har ju ändå någonstans tagit in det att människor vill göra på olika sätt. Att man, en stackars kock ska försöka tillgodose allas behov.
Verkligen.
Det faller ju lite på kocken.
Det gör ju det.
Eller hur? Va? Ja. Att, man, att alla runt bordet ska få det de önskar sig.
Ja.
Inte alltid lätt.
Inte alltid lätt. Men som kokboksförfattare, självklart om jag vore vegan, då skulle väl jag skriva vegankokböcker om vi åt så hemma. Men eftersom jag inte gör det själv, då är det inte min uppgift. Jag säger inte att det inte blir det en vacker dag. Men jag är heller inte besatt av det här att göra rätt hela tiden. Och jag är osäker på om maten ska vara den arenan. Om man drar den tanken att göra rätt ända ut, då slutar man på mycket tråkiga platser, anser jag.
Vad tänker du på för mat nu?
Jag tänker på gnocchi. Det skulle jag vilja äta idag. Och så om jag ska göra potatisgnocchi eller om jag ska göra sötpotatisgnocchi eller om jag ska prova att göra en ny sorts gnocchi, så tänker jag, skulle man kunna göra med jordärtskocka? Kanske. Man blandar i rotfrukt så. Mm. Det blir jättebra.
Det tror jag. Allt blir bättre av jordärtskocka.
Ja, det mesta faktiskt. Eller kronärtsbottnar kanske.
Tomatsås då eller? Till?
Ja, visst vore det gott. Men man ska vara, kronärtskockan är lite knepig. Den har ju en lite rivig stärkelsekaraktär och den är syrlig också, så den behöver lite sötma till. Ja.
Jag tänker på ramen.
Mm.
För jag har ätit så himla god ramen ute på restauranger.
Ja.
Och du skriver en del om ramen.
Mm.
Ditt recept här ser ju då, som alla dina recept, det ser ju väldigt enkelt ut. Jag har tänkt att det är krångligt att få till den här mustiga buljongen som jag uppfattar i själva grejen.
Mm.
Vad är det som krävs för att det här ska bli en hit, tänker du?
Nej, alltså jag kokar ju inte såna där långa fonder på fläskben i 8 timmar. Det kan man göra på restaurang. Där kan man ha en jättestor kastrull puttrande. Men jag tycker inte det funkar för hemmabruk. Utan det du är ute efter, det är ju att du får en väldigt mustig bottenklang med mycket umami. Och det där umami, det finns även på andra ställen. Det finns i miso, det finns i fisksås och det finns i spadet när man köper kimchi på burk. Och det där spadet brukar man ju annars, man äter kålen men kastar spadet. Gör inte det. Använd det spadet och spetsa buljongen med det.
För det är väl väldigt syrligt?
Det får man dämpa med andra ingredienser. Sen, det är gott med syrligt. Och vi pratar inte om att dricka spadet rent. Då är det jättesyrligt. Men där har du den där matiga bottenklangen som du är ute efter. Och jag älskar sådana tips att ta tillvara någonting som ändå bara finns där och ändå bara ska vara med och som man annars kanske hade slängt bort. Alltså, jag är inte jättemycket för att äta blast och sånt där, för jag tycker inte det är så gott. Men det där är ett jättebra tips.
Bra. Det är ju en underbar bild här när du, tror jag, sitter i en tårta.
Det är faktiskt inte jag. Det är faktiskt min bonusdotter Lucia.
Syn på både tårta och klänning. men en underbar bild. Ja. Men texten där handlar ju också om att en person som ligger på natten och inte riktigt kan sova. Och vad är det hon vill?
Hon vill bara titta lite i de här böckerna om rabattperenner som hon har köpt.
När ingen ser. Och du skriver, jaha, du är tydligen lite medelålders. Vad ska de göra åt det? Skjuta dig. Det tog dig en evighet att jobba av din ungdom. Och nu är du här. En extra vuxen människa som äntligen ska få ha det lite trivsamt och bekvämt. Du har ingen aning om vad som väntar, men ser fram emot allt. Visst fyller du år ganska snart?
Ja, det är jag. Jag fyller 50 år i denna månad.
Tänker du sätta dig i en tårta då? Eller vad har du för tankar kring denna födelsedag?
Jag har alltid varit väldigt dålig på att fira mig själv. Jag är något av en smitare när det gäller att ställa till kalas kring mig. Den här pandemin har ju varit tråkig för oss alla. Men att fylla 50 under den här perioden, det är ju ändå något av en gåva till mig. Då kan det bli lite mer som en vanlig dag, fast lite roligare kanske.
Så du är inte så mycket för kalas? Det hade man ju kunnat tro.
Det är en av de här stora kalasen som man måste vara kvar på väldigt länge som jag tycker är jättejobbiga. Jag älskar att ha middag hemma hos mig själv. Och det som är så bra med att vara den som lagar mat på en sån, som det ofta är en ganska lång tillställning, börjar vid 6, slutar tidigast 12 ofta, det är att man får gå ner till köket och pyssla och diska lite. Alltså man får andas lite. Man får ta en liten stund från det sociala. Jag gillar folk. Jag tycker jättemycket om att träffa mina kompisar och vänner. Men jag är inte så festlig av mig. Det är ofta en stor besvikelse för andra människor.
Nej, men jag tänker just att man tror att det hör ihop. Du har ju själv pratat om kopplingen mellan mat och umgänge och så.
Ja, men jag tror att jag är liksom en familjemänniska.
Hemmakatt?
Ja, väldigt mycket.
Så om man får komma på middag hos dig då?
Det får man gärna.
Vad händer då? Vad kan man se fram emot då? Man får inte vara i köket, förstod jag.
Man får gärna vara i köket, men man behöver absolut inte säga att man ska hjälpa till eller verka orolig för att det är så jobbigt för mig, för det tycker inte jag. Om vi är många som kommer, då brukar jag göra den här som heter paella loco. Och vi är ofta ganska många hemma hos oss. Vi har jättemånga barn och de har flickvänner och pojkvänner också. Så vi kan bli ett litet gäng. Nu har man fått hålla nere det lite, men 10 personer på middag eller 12 är liksom inget ovanligt hemma hos mig. Eller hemma hos oss, ska jag säga. Så att ofta är det så. Och den är fantastisk att göra till många. Liksom alla indiska grytor, halo gobi och alla varianter på.
Men du, nu vill jag iväg och laga min ramen. Och du, vad ska du göra?
Ja, jag ska faktiskt ringa min kille och säga, nu kan du komma och hämta mig för nu åker vi hem.
Och lagar gnocchi?
Ja.
Finns recept på det också i Laga mig?
Ja, det finns en otroligt god sötpotatisgnocchi som jag rekommenderar alla att prova. Och kalvragun som är till den är också helt gudomlig. Det är inte så svårt att göra gnocchi som man kan tro. Man ska göra en deg. Det är ju alltid potatis och sen är det vetemjöl. Och sen är det ägg och så är det salt. Klart. Sen kavlar man ut den där degen på mjölat bakbord till långa korvar och hackar upp det snabbt som tusan. Sen strör man lite mjöl på och rufsar om bland sina små gnocchi så att de får lite vackrare form. Men man bara gör det snabbt, som om man är väldigt, väldigt skicklig och vet precis vad man håller på med. Och sen plumsa ner stor kastrull, massa kokande vatten. Och så kokar man dem tills de flyter upp till ytan. Och vad gott.
Och sen, men så behövs ju något smarrigt till.
Ja, någonstans är ju pastan huvudråvara här. Så att du kan göra väldigt enkelt. Jag tror att man kan steka lite fläsk om man vill det och servera med spenat bara. Sån gnocchi gör jag själv ibland. Men här serverar jag dem till en ragu på kallfärs med jättemycket citron och jättemycket citronzest. Den är gudomlig. Jag tror att ungefär den där kalvragun är med i alla mina kokböcker. Lite har en speciell relation till just den ragun. För att under de hårda åren med ungar som inte åt, så var det här någonting som de verkligen, verkligen åt. Så att jag tänker att det där är ett sånt där foolproof recept. Det är så gott så att det är oemotståndligt för alla. Och det är superlätt.
Då kanske det är det som är den nya spaghetti och köttfärssåsen. Du nämnde ju ricottabollarna där. Det här är en annan kandidat.
Ja, den där slår ju vanlig köttfärssås med hästlängder. Mm. Absolut. Men jag tänker, gamla spaghetti och köttfärssås måste få leva. Och jag tycker ibland att liksom sån här spagetti och köttfärssås som min mamma lagar. Min mamma älskar inte att laga mat. Hon gör en väldigt försiktig variant. Det är gul lök, det är tomat, det är säkert något lagerblad, oklart varför. Salt och peppar, och sen är det liksom flera gånger tillsätts det små koppar vatten. Man förstår inte varför. Men den smakar ju, det är ju mat jag har ätit i hela mitt liv. Så att den är ju liksom laddad med känslor och minnen på ett sätt som ett nytt recept inte kan tävla med. Kalvragun är kanske godare. Men den där spagetti och köttfärssåsen som min mamma gör och inte tycker är något bra alls, den har någonting som andra maträtter på ett sätt aldrig kan konkurrera med. Så är det med mat också.
För att en sak som förvånade mig, recepten som förvånade mig mest i Laga mig, det är de på nyponsoppa och blåbärssoppa. Mm. För att annars, det är ju mycket italienskt, asiatiskt, latinamerikanskt, det finns lite svenska grejer också, men kanske mer det vi skulle kalla lite modern matlagning. Sen kommer detta att göra nyponsoppa och blåbärssoppa från grunden. Och hur kommer det sig att de recepten är med i boken?
Alltså, jag kommer från en släkt från kvinnor som nästan hatar att laga mat. Men det som i synnerhet min mormor hade, och som hennes mat, som hon själv inte var ett dugg stolt eller nöjd med, hade, det var en speciell smak som mat bara får, tror jag, och bara kunde få i en tid då just tiden var obegränsad. För det var ju ändå det som min mormor, som inte längre lever, fyllde sina dagar med.
Nej, det tog ju längre tid också.
Ja,
allting.
Det skulle ta längre tid. Min mormor har ju varit ung då på 50-talet, är hon ung. Och det är ju på den tiden då man till slut får uppfinna uppgifter åt hemmafruarna, som att man, speciellt verktyg som man kan krusa, liksom örngottets små knythistorier med, för att fylla ut tiden. Men min mormor också levde ju hela sitt liv på landet. Och när jag var liten var det självklart att man plockade bär i skogen. Och svamp, absolut. Ut och hämta allting som var gratis. Men på något sätt är det ju så att när människa är borta, så kan ju faktiskt det där att äta hennes mat, är ju på ett sätt att både att hedra den människans minne, och att tänka på henne. Och jag letade upp hennes gamla recept på nyponsoppa och blåbärssoppa. Jag ville liksom återknyta med de smakerna som är så unika och som faktiskt inte smakar som någonting annat. De smakar omsorg. De smakar oändligt med tid.
Jag har aldrig smakat hemgjord nyponsoppa, tror jag, men jag föreställer mig att den inte bara är så söt kanske, utan att det finns mer smak av
den. Har en helt nypon. Annan smak. Mm. Det är en helt annan smak. Den har annan färg också. Den är mörkare, rödare och mot det bruna hållet faktiskt. Och det tar evigheter att göra den. Och jag gör det där en gång om året. Och då bjuder jag alltid min svärfar. Därför att han har samma... För honom är det en otrolig grej att komma hem till mig och äta den där nyponsoppan. Därför att den smakar av svunna tider. Den smakar av sån mat som inte finns längre.
Som en madeleinekaka låter det.
Faktiskt. Mm.
Du har roliga, också lite gammeldags tillbehör.
Ja, mandelklimp och syrad grädde. Syrad grädde går ju numera att köpa i affären. Gör det, den är väldigt god. Men sen också den där mandelklimpen som var helt obegriplig för oss redan när vi var små. Det är ju som en tjock, man gör det av ägg, grädde och vetemjöl. Det är en stabbig historia och massa med bittermandel. Och som man klicka ner, en stor klick får man i sin blåbärssoppa. Och ja, man, det är något man lär sig älska.
Lite mindre insmickrande än de här mandelbiskvierna.
Ja, det är klart att det är.
Kastas ner nu.
Absolut.
För tiden.
Men liksom jätte, jättegott.
Mm. Min mormor gjorde alltid kräm. Mm. Det var hennes grej. Det är också en sån försvunnen typ av efterrätt. Aha. Eller mellanmål eller vad det är, man ska kalla det. Tror du de har någon framtid, de här gamla?
Jag vet inte. Har de det? Jag vill det. Jag tror att liksom, det där är ju någon form av kulturminne som man håller vid liv genom maten. Det gör vi även genom julmat. Den är ju också väldigt... Alltså det händer ju inte så mycket på julbordet. Det är ju också smaker från förr. Men jag tror att man kanske måste ha kommit upp i min ålder för att plötsligt... uppskattar det där. Jag läste att ju äldre man blir, desto mer minns man av sin barndom, sina första år. Det stämmer faktiskt. Och jag märker att på något sätt är det när man börjar komma på visst avstånd från sin barndom. För det måste man ändå säga att det har man lyckats med när man är 50 år. Då blir det där, det får ett annat värde för en. Och man kan ibland vilja återknyta till det. Och det kan man med matens hjälp. Mat är som en liten tidsresa. Och det är ganska fantastiskt tycker jag. Och jag förstår att det där inte är det mest lagade, kommer bli det mest lagade receptet i boken. Speciellt inte nyponsoppa. Det ger inte på det om ni inte har en dag över för det. Det tar aldrig slut. Det finns, en del påstår, det finns lättare sätt att göra det där än att sitta och dela och kärna ur varenda nypon med en liten sked som jag gör.
Kliar de inte väldigt?
Jo, det är det. De har faktiskt som ett litet taggigt ludd som är lite kliigt.
Det är ett litet lidande man ska igenom.
Du ska igenom ett litet lidande och du får liksom lite drygt en liter nyponsoppa för timmar av besvär. Men det är också någonting. Det är också värt någonting. Det är det.
Vi slutar då, tycker jag. Tusen tack Lotta Lundgren för att du kom hit. Och Laga mig heter den här stora vackra kokboken, säger vi ändå att det är.
Tack.
Tack för idag. Nästa vecka handlar det om Öland och skuld. Två viktiga beståndsdelar i Johanna Mos Nattsångaren, första delen i den nya serien Ölandsbrotten. Johanna Mo är gäst nästa vecka här i Pocketpodden. Och tills dess finns vi förstås alltid i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Perlroth. Hej då!
Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bonnierförlagen.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.